Då var det dags att få hälsa välkommen till ännu ett avsnitt av podden På jakt efter framtidens kyrka. Idag sitter jag i Tibro tillsammans med Maria Svensson. Varmt välkommen.
Tackar, tackar.
Det är ju i och för sig, vi sitter ju i kyrkan där du är pastor, så att det är väl jag som säger tack för välkomnandet kanske också. Men välkommen till den podd jag driver.
Tack så mycket.
Om du får frågan som alla brukar få i början av den här podden, att presentera dig själv så kort men så bra som möjligt, vad säger Maria Svensson då?
Ja, men då säger jag att jag är vän till Jesus, jag är fru till Thomas och det bästa som finns är människor.
En riktig människoälskare.
Jajamän.
Ja. Hur yttrar sig det?
Ja, men jag bryr mig om människor. Men det gör jag. Och jag vill att de ska känna... Alltså, de kanske inte alltid kommer ihåg vad jag säger. Men de ska komma ihåg hur jag fick dem att känna sig. Ja. Så det försöker jag tänka på när jag möter människor. För ibland är det obekvämt att möta en pastor. Ja. Om man inte är van vid det. Så tror man, har man förutfattade meningar om det. Men jag försöker liksom skapa ett rum runt mig där det är lätt att andas.
Vilken, innan vi kommer vidare här nu då. Eller så blir det här hela ingången på, i vår pratan om längtan efter framtidens kyrka och vad som ska prägla den. Hur mycket nytta har man av det där som pastor? Är det en helt, är det en nödvändighet till och med?
Att
ha den? Ja.
Ja, men jag tror att det är en nödvändighet att du tycker om människor, att du vill möta människor. Och att fokuset är på att möta dem. Inte ha en monolog med människor, utan att mötas.
Ja.
Det tror jag att det är en genuin grund som pastor att stå på. Sen kan vi alla vara bättre eller sämre på att älska och leva ut det. Men jag tror att det är bra att ha den grunden.
Har du det aktivt i din... Alltså, söker du upp det aktivt? Det är ju lätt att hamna... Du är ju pastor här i Tibro pingstförsamling. På en ganska liten ort, eller i alla fall inte stor ort skulle man säga. En relativt liksom... Alltså, det är inte en liten församling på ett sätt. Men med begränsade resurser, så ni är inte jättemånga anställda. Hamnar lätt i, det finns utmaningar då att försöka hinna med administration, sitta på expedition och så vidare. Mycket ensamarbete kanske. Planerar du aktiv in, jag måste träffa människor?
Jajamän. Nu är det lite tacksam, vi har en second hand butik. Men där, vi har öppen kyrka en dag i veckan och på eftermiddagarna så hänger vi i kaféet på vår second hand. Alltså jag som pastor hänger där,
ja,
tillsammans med några volontärer. Bara för att, ja, men vi kan ta en fika med någon, vi kan samtala, vi kan berätta vad kyrkan kan hjälpa till med. Vi kan bara vara en medmänniska där. Också för våra församlingsmedlemmar, att det ska vara en lätt plats att bara, du behöver inte fika själv. Du kan komma dit, så är vi där och fika gärna. Och samtalar om det du tycker är viktigt. Så att, ja.
I vilken mån tar det energi av dig och i vilken mån ger det energi?
I form av att det tar energi, så kan det ju vara när saker är trasiga, när saker är riktigt sönder och man möter det och vill hjälpa människor att reda i saker, att hjälpa människor att förstå sammanhang. Så det är klart att jag också bär lite av den trasigheten i det samtalet under en tid. Men samtidigt så vet jag när det reder sig då. När personer faktiskt får se att de kunde själva. De kunde vara med och påverka sitt liv. De kunde se saker för vad de var och göra bättre val. Och den styrkan i det, så ger ju de flesta människomöten ger otroligt mycket mer än vad de tar.
Mm. När du tänker på liksom framtidens kyrka, den enkla tanken egentligen i den här podden mässigt är att om vi drömmer och längtar efter till det som ska komma, Det kan vara så att koppla bort begränsningarna vi känner i nuet. Det är inte så lätt alltid att liksom flytta bort grejer och liksom tänka bort grejer just nu. Liksom. De måste finnas med. Vi har vår verklighet. Men tänker vi framåt så kan vi drömma. Då kan vi tänka stort och brett. Strunta i de här små detaljerna liksom, i det. Och sen när man väl har gjort det, då kan man också börja fundera på hur kan vi faktiskt flytta nuet in i, eller hur kan man flytta framtiden in i nuet. Mm. Vad tänker du, vad är liksom övers hos dig när du tänker på framtidens kyrka? Vad är det för kyrka du längtar efter?
Ja, men jag längtar efter en kyrka där alla har funnit sin plats. Där alla vågar vara med. Och där man inte springer själv på bollen hela tiden, utan man faktiskt alltid har med någon, att man gör saker tillsammans. Och jag vet att det, alltså, det är ju en provocerande tanke eftersom vi har begränsat med tid. Ibland är det lättare att passa på att göra saker när jag kan. Mm. Och så gör jag det och så har jag bockat av det. Och så måste det naturligtvis också få vara. Men just att kunna tänka att faktiskt att alla får plats med sina gåvor, med dem som Gud har skapat dem till. Och det önskar jag för kyrkan, att det finns en plats liksom.
Hur är det? I vilken mån tänker du då på liksom de troende, eller tänker du liksom i bredare bemärkelse att kyrkan ska vara en plats liksom där som fler hittar till liksom? Eller är det liksom de som är redan med som ska hitta sin plats i den, eller är det fler som ska hitta sin plats i kyrkan?
Ja, men det är både och. Både de som är med och som känner sig hemma här i vår församling ska finna sin plats. Alltså se vad har Gud lagt i deras liv. Mm. Som faktiskt är tänkt till att vara som välsignelse till den här platsen. Och inte bara oss som församling då, utan också för den här byn. Liksom. Mm. För de här drygt 11 000 som bor här. Mm. Att tänk liksom, och vi behöver ju varandra. Mm. Det är inte ofta det står i Bibeln att de springer själva på bollen.
Nej.
Nästan aldrig faktiskt. Nej. Utan man är alltid fler. Och det tycker jag är viktigt att vi kan vara. Vi vill gärna vara effektiva, och det vill jag också vara. Men vi får inte tappa bort det här att hjälpa människor att upptäcka gåvorna som Gud har gett dem. Och också våga förstå dem. Och sen våga praktisera dem.
Mm.
Så. Men också för de som ännu inte känner till oss som församling till exempel. Att det finns ett rum att komma som man är. Att man får komma som man är.
Mm.
För det är Gud som gör all förändring. Man får komma som man är. Och att då få tänka stort och större. Och för jag som har jobbat i kommunal verksamhet, där man oftast bara får jobba med tårtbiten, alltså ekonomiskt bistånd eller samtalsstöd eller kontaktperson eller vad den är. Liksom. Kyrkan har ju en enorm frihet i att vi får jobba med hela människan.
Mm.
Och få finnas där. Från de är små tills de är, ja, från början av livet till slutet av livet.
Ja.
Liksom.
Ja. Från vagga till grav.
Ja, men precis. Så.
Hur, du har ju, det är ju intressant i detta, när man talar om den som människor utanför kyrkan då, som hittar in i den, som kan upptäcka den, så är ju det precis din egen historia också. Inte uppvuxen i kyrkan, väl?
Nej, nej, jag är inte uppvuxen i kyrkan.
Nej.
Jag kom ju till tro via Alfa.
Just det.
Som, ja,
det en grundkurs i kristen tro, för den som inte känner till.
Ja, men ja. Precis.
Och det är i vuxen ålder helt enkelt då?
Ja, när jag var 25 så tänkte jag att jag skulle gå den för att bevisa att inte Gud fanns. Och om han fanns så var allt hans fel.
Ja. Hur gick det?
Ja, jag hade fel. Så kan man väl säga. Det korta svaret är jag hade fel.
Men det var också en det var den ingång du kunde ha också då. Du var ju i det läget då brutalt ärlig kring att det är det här jag tror och förväntar mig kommer bli resultatet av detta. Jag ska bevisa för de andra att de tror fel.
Ja, ja, men absolut. Det var hela ingången till.
Var kom det ifrån då? Vad hade byggt upp det?
Ja, men jag är uppväxt ganska, alltså mina föräldrar älskar mig, har alltid gjort. Jag är uppvuxen med en ensamstående mamma som gjorde det bästa av det. Men jag är också utsatt för sexuella övergrepp. Jag blev mobbad väldigt mycket i skolan. Det fanns liksom ett utanförskap genom det. Så det var mycket trasigt. Jag hade förlorat människor som jag verkligen älskade. Som jag tyckte togs ifrån mig alldeles för tidigt. Så på den liksom, jag blev sjuk när jag var 18 och var liksom, hade så mycket smärta. Jag vaknade med smärta, jag gick och la mig med smärta. Jag åt 260 drygt tabletter i veckan och jag var aldrig smärtfri. Så att varför sjukdom och sånt skulle drabba och vara lidandet, liksom hela den problematiken och sådär. Men vi gjorde ju inte det lätt för våra alfaledare den gången, för det var jag och sen var det en tjej som var med om tsunamin i Thailand som hade liksom fångat människor och sen tappat dem. Så vi var kanske brutalt ärliga med vad vi kände och vi tyckte där. Det är nog att de älskar oss ändå. Men,
ja. Men det visade sig att det var möjligt att få släppa fram allt det där också då?
Absolut. Absolut.
De tog emot det?
Absolut. Och en ärlighet i det och en trygghet i rummet. Att inte, det har jag alltid tänkt på, de ledarna, de vanliga medlemmar i en pingstförsamling. Var så trygga med Gud. Att de räknade med att det här kommer Gud genom en helgande att hjälpa och vi ska bara lyssna, ställa frågor.
Och så skedde det en process under de där veckorna.
Ja, men det gjorde
veckorna.
Det. Det gjorde det och så tror det var under heligande helgen när vi pratade mycket om heligande och vem han är och vad han gör och som jag egentligen, ja men vi bad och vi satt en stund där själva bara med liksom, och samtalet började med Jesus och han, jag upplever hur han möter mig och hur han ser på mig och han säger att jag älskar dig. Jag älskar dig trots det som människor har gjort mot dig. Så älskar jag dig. Jag ser inte dig som skadat Guds. Jag ser inte dig som förbrukad och liksom något att bara slänga bort, utan jag älskar dig min kärlek som säger trots allt och jag älskar dig trots det du har gjort. Så älskar jag dig. Så där började min liksom gudsrelation och min resa med Gud.
Och vad hände efter det? Började du plugga teologi ganska snabbt efter det eller?
Nej, det gjorde jag inte, utan jag döpte mig. Jag var ju fortfarande väldigt sjuk under den här tiden och jag läste Bibeln och det står att Gud helar och han helar i berättelse efter berättelse, så läser vi ju att Gud helar, så tänkte jag att då kunde han väl hela mig också om han gjorde det då och han är densamma, så borde det ju inte vara något skillnad. Så jag gick mycket på förbön. Inget hände, men jag gick också på själavård utifrån trasigheten för att liksom få hjälp att hantera de såren och det liksom förlåta sig själv också för saker som man har gjort på grund av andra saker, alltså så här, var väldigt viktigt, eller fortsatte ju den resan. 2008 upplevde jag ett helande då jag inte, alltså jag hade ju väldigt ont. Och så var jag på en konferens där på Nyhem. Och så var det ett seminarium om hur ber vi för sjuka och varför. Typ. Ja. Och så frågade de i slutet, om du är sjuk får vi be för dig. Så det var några runt mig som bad för mig. Och då instruktionen var, amen, be och fråga sen när du har bett. Om det är någon skillnad. Och de bad några gånger. Och de frågade några gånger. om det hade hänt något, om det var någon skillnad. Och jag sa nej, det känns gött när ni ber, men jag känner inget liksom. Och sen är det en tjej på mellan 14 och 16 år är min gissning, som säger, jag har inte bett för sjuka på det här sättet, men det är som jag bara upplever att får vi be en gång till. Och så ber de en gång till. Och då är det som en öppen himmel. Att jag kan ta djupa andetag, vilket jag inte hade kunnat på 10 år. Att smärtan i mitt ben. Och jag hade ju inte liksom kunnat stå upp och lovsjunga sen jag kom till tro. För att vätskan går neråt i benen efter alla proppar. Men inte upp lika fort. Vilket skapar ett tryck som gör fruktansvärt ont. Och helt plötsligt kunde jag stå och lovsjunga. Helt plötsligt så ställde jag mig på trappen till Nyhemsgården. Och så hoppade jag ett trappsteg i taget, vet så här. Ah. Och det enda jag sa till mig själv var, nu kommer det göra ont. Nu kommer det göra ont. Och efter ungefär 20 minuter så tänker jag att det kanske inte kommer göra ont. Och jag vet att jag går backen upp från Nyhemsgården och backen upp till området. Och den har varit hemskt. Det är väl typ 5:e, 6:e dagen på Nyhem. Och den har ju varit hemskt att gå upp för det gör så fruktansvärt ont i benet. Mm. Och så gör det inte ont i benet alls. Alla färger blir ju liksom mycket klarare på något sätt. Det är som en, ja, jag vet inte, jag kanske inte hade upplevt någon blöt filt eller något sånt där. Men det var som att alla nyanser var mycket klarare.
Ja.
Så och sen dess har jag ju inte haft några poppar. Och det hade jag ju haft nästan varje månad i 10 år.
Ja.
Så sen, jag tror jag började plugga 2015. 16 där någonstans. Som jag började plugga teologi.
Men du, den här formen, det är ju i alla fall två olika delar här som man kan se. Du kommer in i kyrkan med alla dina, liksom en brutal ärlighet med dina ifrågasättanden, med dina, jag vet inte ens om man ska kalla det tvivel, utan otro, ja, kanske.
Ja, absolut.
Det är det ena. Mm. Och det andra är liksom att du har med då den här erfarenheten av helande. De här två bitarna, vikten av att låta människor liksom vara så där brutalt ärliga och sen vikten av att be för människor och att liksom be om helande. Är det två saker som du liksom har med dig in gentemot för andra människor när du tänker på längtan för kyrkan?
Ja, jag tror att ärligheten är absolut är det främsta. Att jag tror på en Gud som är stor nog att hantera dina frågor.
Ja.
Men också bönen, att bjuda in Gud i det du har frågan. Varför var du inte där, Gud? Om du har upplevt någonting där Gud inte har funnits, att fråga honom, vad var du, Gud?
Ja.
Och att han får svara på det. Att han får visa genom sitt ord, genom att han faktiskt svarar på bön och vill göra det. Att möta en Gud som inte är emot dig. Och om du upplever en Gud som är emot dig, att ta samtalet då.
Mm. Mm.
Med honom själv, men också gemenskap med någon du litar på.
Mm.
Att ha det samtalet med, som kan hjälpa dig, som kan leda dig. Det är nog två ben, absolut. Betjäningen av människor.
Ja.
Mm.
Och det där att folk inte behöver, vad säger man då? De behöver inte förställa sig. Nej. När man kommer till Gud eller till kyrkan.
Nej, alltså Gud vet ju redan vårt hjärta. Så det är ju lika bra. Alltså, jag brukar säga det här, men det är onödigt att ljuga. För om du ljuger så skapar du en liksom, du måste hela tiden komma ihåg vad du har sagt.
Ja.
Talar du sanning så behöver du inte det.
Nej.
För då behöver du inte komma ihåg något annat.
Nej.
Utan du kan liksom tala sant bara.
Ja.
Och så låt det ta därifrån liksom.
Ja.
Mm.
Men de här två olika bitarna, eller detta med liksom ärligheten och sen även liksom att gå till Gud med det som är liksom livets utmaningar och bekymmer och glädjeämnen för den delen. Det är ju två saker som kommer utifrån dig själv liksom på det sättet. Präglar det dig som pastor? Sådär konkret?
Ja, men det gör det. det präglar nog mig väldigt mycket. Alltså, jag är ju inte uppväxt i kyrkan. Så jag har nog inte bara trampat på tår, utan jag har nog smält några minor också emellanåt för att... Och inte för att jag har vetat om dem, men jag har förstått på reaktioner genom åren att oj, här var det något som var jättekänsligt och jag har inte fattat.
Är det så, utifrån att du inte har den, liksom, du är inte, det är inte från barnsben
nej, med modersmjölken och så? Nej, jag fattar inte. och det är inte att förringa något, utan det är mer att jag inte fattat. Och ibland är det bra att inte fatta.
Ja.
För då kan vi ha det samtalet liksom.
Ja.
Och kanske få prioritera om lite i vad som är viktigt och inte viktigt. Så att jag, ja. Det präglar ju mig i så sätt att jag tror faktiskt Gud kan svara på alla böner.
Ja. För och, egen erfarenhet.
Ja, och att det inte byggde på min tro.
Ja.
Utan vår tro.
Ja.
Att ta hjälp av människor som kan tro, som kan fira ner dig inför Jesus eller lyfta upp dig inför honom. Alltså att slappna av i att Gud, det gör så ont.
Ja.
Så jag vet inte, men de får be.
Ja.
Alltså att vara ödmjuk nog att inte dra dig undan.
Ja.
Utan vara ödmjuk nog att låta andra bära.
Ja.
Är nog en sån erfarenhet som jag trycker på.
Då är vi tillbaka lite där du började med också och prata om vikten av ett tillsammans. Alltså att vi är liksom kyrka tillsammans, många människor med våra olika gåvor. När man pratar om att det var inte min tro som bar mig här utan var vår tro.
Mm.
Det finns något viktigt i kollektivet helt enkelt. Ja.
Ja, men det tror jag. Just det här. Men Gud har ju sagt att så som ni älskar ska andra se att han finns.
Ja.
Och då behöver vi många olika typer av människor.
Ja.
För att om det bara var lätt kärlek.
Ja.
Så skulle inte världen komma till tro.
Ja.
Men världen ska komma till tro för att Guds folk älskar varandra.
Ja.
Då kräver det ju att jag faktiskt älskar även de som inte håller med mig.
Ja.
I det som är min hjärtefråga. Mm. I kyrkan kanske.
Ja.
Utan faktiskt att jag älskar alla mina medlemmar. Även de som inte, vad ska jag säga, vill ha en kvinnlig pastor.
Mm.
Eller någon annan sakfråga.
Ja.
Alltså, jag kallar det att älska för att Jesus gjorde det. Jesus valde Judas.
Ja.
Inte att jag ser på någon av mina medlemmar som Judas. Inte på något sätt, men alltså, han valde människor som inte var som honom. Han valde människor som var ofärdiga.
Mm.
Oklara. Liksom med hett temperament och tvivlande.
Mm.
Alltså, för om världen ska se så är tecknet att vi ska älska.
Ja.
Och då måste ju den synas.
Ja.
Ja, men då måste ju världen förundras. Oh, hur får de till den där?
Ja.
Kärleken, tilliten, respekten. Hur får de till det där? Och då måste vi ha mött Jesus.
Mm.
Och vi måste lita på den relationen hos varandra. Är det lätt? Nej.
Men... är det rätt?
Ja, precis.
Här har vi med liksom lärdomar ifrån din, alltså utifrån din erfarenhet, dina personliga erfarenheter som förstås då liksom landar ner i bibelberättelser. Det är inte bara att du upplevde någonting, utan det här finns ju historier, jag menar om att människor kommer med en brutal ärlighet och faktiskt får möta Jesus mitt i det där till förvandling. Det finns ganska många berättelser, likaså om helande och så. Så det är ju, dina berättelser bottnar ju något annat, men det är också självupplevt i det. Och bitar där som du då tar med in och som du tänker, liksom, det här, tänk mer av detta, kan prägla liksom oss som kyrka. Mm. Men då tänker jag också, det andra måste det väl också kunna vara sant att man också kommer in utifrån på det sättet och inte bara liksom kan ha ögon för vad vi ska göra, utan också det här kan vi borde sluta göra. Det här skulle helst inte prägla oss framöver av sånt som har präglat oss hittills och som har funnits med liksom i bilden av vad kyrkan är känd för. Har du några sådana bitar som du tänker på om du förstår frågan? Vad i liksom det som kyrkan har varit eller ibland är känd för skulle gärna få försvinna?
Ja, men bilden av att vi är bättre än andra. Bilden av att vi har perfekta liv. Bilden av att vi är hårda och dömande. Bilden av att ja, men vi tillrättavisar människor på fel sätt. Att vi manipulerar. Jag vet inte allt som jag har fått höra, men det finns en hel del eftersom ja, men jag har rätt många vänner utanför kyrkan. Ja. Jag tycker att det viktigaste är att vi ska möta människor och sen leda dem. Absolut, gå och promenera, dela livet tillsammans med dem så de får se Jesus. Det är liksom att han får bli tydlig. Ja. För det är han som har förvandlat mitt liv och jag tycker att det är ganska gött att han har gjort det. Ja. Och jag vill att andra ska få möta honom.
Ja.
Men då ska de inte mötas. Då gäller det att jag inte står i vägen för det mötet. Att räkna med att när jag tar med mig en vän hit så räknar jag med att Guds ande är här och gör sitt. Jag tänker inte på vem som predikar eller leder mötet eller så här, för jag är trygg med det. Och så vet jag att det inte alltid har varit överallt. Men det vill jag bygga en kyrka där det är tryggt att ta med en. Vare sig man är ungdom och tar med sig en kompis till ungdomssamlingarna eller man tar med sig en äldre kompis till själva gudstjänsterna. Det ska vara trygga miljöer för folk. Så då vill jag att det ska vara, vi predikar på ett sätt där vi skapar rum för människor att tänka själva.
Ja.
Vi skapar rum för att pröva. Är det här, stämmer det? Det som sägs framifrån, är det faktiskt sant? Så då tänker vi på hur vi kommunicerar på det sättet.
Ja.
Liksom.
Och så mitt i det där med den öppenheten, den ärligheten och också då förväntan på att Gud faktiskt kliver in i rummet på det sättet som du fick vara med om på en alfakurs och på en förbönstund, exempelvis då.
De absolut.
Två, ja, och en massa andra gånger säkert också. Men,
ja, men absolut. Ja. Gud kan ju använda vad som helst. Att när vi tar med oss någon till kyrkan eller när du sitter med någon på kaféet. Mm. Alltså du är ju ett ljus där du är. Lita på att Gud har lagt någonting i ditt liv. Och har han gjort något i ditt liv så vill han göra det i dina vänners liv också. Eller familjs liv. Liksom. Lita på det.
Så vad är det vi ser framför oss här om vi sammanfattar det?
Mm.
Då är det en kyrka som man bygger tillsammans. Som vågar ge utrymme för öppenheten, för ärligheten. Som litar på att Gud faktiskt är Gud som gör skillnaden. Och Gud kan allt. Gud kan kliva in och bevisa sin existens trots att man var övertygad om att Gud inte fanns.
Absolut.
Gud kan gå in och plocka sjukdom eller ohälsa eller negativitet eller vad som egentligen i det. Jag tror på en kyrka som inte manipulerar och som inte är hård och dömande utan är generös och älskande. Är det där någonstans som bilden, drömbilden är?
Ja, det lät ju fint. Ja, men det är väl på något sätt så ska alla som bor här i Tibro fatta att vi är inte till för oss själva utan vi är till för att vara till välsignelse för stan.
Ja.
Och det vill jag att alla ska veta.
Hur nära är det i den drömbilden då? Finns det så att göra?
Ja, men det tror jag det alltid finns. Men jag tycker att det här är en församling som är varm. Som liksom, det är inte bara serviceteamet som har ansvaret på söndagen. Som hälsar eller liksom ser till att folk känner sig bekväm. Utan alla gör det.
Mm.
Alltså det tycker jag är en sån här genuin, liksom att oavsett vem det är som kommer innanför dörren så är det liksom, folk blir inte lämnade i sin ensamhet eller sådär, utan människor söker kontakt, människor pratar, är intresserade, så det tycker jag absolut att vi är på väg mot, och sen jobbar vi på i alla våra verksamheter att inte alltid springa själv på bollen, utan att försöka liksom se vilka har jag runt omkring mig att, som skulle vilja vara med på det här och hjälpa till kanske. För jag tror också att vi behöver hjälpa till om vi vill vara den där visionen. Ja. Att vara till välsignelse, så behöver vi ju också hjälpa till med det vi har tagit beslut om att göra i den här församlingen.
Ja,
det är ju inte bara en liten grupp som gör...
Nej.
Gör våra olika verksamheter, utan det är ganska många grupper, och de behöver ju också göra det tillsammans med människor. Men ibland kan det vara nu, idag så kan det vara svårt för folk att säga ja till en uppgift som är en termin eller två terminer eller ett år. Så att det är svårt att få ledare att säga ja till den. Och det är klart att man brottas med det. Vi jobbar lite så här i att vi kollar, men vi ser vad är det vi har i kikan. Ja. Vilka har vi? Vilka vill någonting? Och så börjar vi med det.
Mm.
Till exempel, vi har börjat med After School Plus som är barnverksamhet. Vi har After School på onsdagar egentligen. Från förskoleklass till sexa.
Mm.
Men After School Plus är då från 4:an till 6:an på fredagar innan ungdomarna, de äldre ungdomarna drar igång. För vi har tänkt att vi vill så gärna finnas till för den här gruppen av tweens eller tonåringar. Hur gör vi det då? Vi kan inte bara längta i all oändlighet. Vi kan inte bara tänka där framme liksom, när allt är klart, när vi har alla ledare så vi kan köra varje vecka. Då börjar vi. Utan nu har vi ju längtat, och det är vi som längtar, vi är några stycken. Ja, men då får ju vi börja göra. Men hur kan vi göra det utan att bränna sönder någon?
Ja.
Utan att det ska bli för mycket. Så då har vi börjat med en gång i månaden. Och så hoppas vi ju att vi ska kunna bli fler. Att fler ska tycka, ja, men det är så här de jobbar. Nej, men det skulle jag kunna hjälpa till med. Så att vi kan göra det så bra som möjligt. Och att vi kan göra det oftare, för det vill de. Ja, barnen som kommer vill gärna, varför gör vi inte det här oftare? Men vi börjar med det vi har, för att inte bara drömma.
Mm.
För jag kan också uppleva att vi bara drömmer.
Mm.
Ja, men du vet, när det här och det här och det här och det här är fixat, då ska jag.
Mm.
Och då kan man dra det till liksom verksamhet man vill göra i kyrkan för verkligen vara till välsignelse för alla.
Mm.
Men man kan ju också dra det till sig eget. Ja, men du vet, när allt det där är fixat i mitt liv, då ska jag tro. Mm. Eller när allt det där, när jag har ordning på det där, då ska jag hjälpa till.
Mm.
Alltså vi kan, och då försöker jag liksom vända det till att liksom, men hur ser det ut nu?
Ja, ja. Jag hör ju helt klart att du vill sluta podda. Inte hålla på att prata om det där vi ska ha framöver. Vi har massor grejer att göra, eller?
Ja, nej. Nej, men jag tycker att det är viktigt att hålla, att både hålla visionen för det som är längre bort, men också det som måste börja göra nu, för annars kommer vi aldrig dit.
Nej. Börja dra framtiden in i nuet.
Ja, precis. Ja.
Men du, jag måste få landa i också och fråga utifrån att din historia kring, det har inte bara varit liksom enkelt, vet jag, från liksom den här vändpunkten som var. För du har blivit sjuk igen också. Härom året kom det en ny diagnos.
Ja, men precis. Jag fick invasiv duktal bröstcancer spridd till lymfan.
Mm.
För 2 år sedan.
Är det det så?
Det är absolut. Ja. Och det var ju också en sån här som kommer från ingenstans, du vet.
Mm.
Som man inte är beredd på överhuvudtaget, och någon sa, ah, men nu kanske ditt liv pausar och våra bara fortsätter, men för mig var det lite så att man åker in på någon parallellväg och den är inte alltid så bra som bra underlag. Men som sagt, jag hade varit föreståndare i 10 månader när jag fick diagnosen, så det var ju absolut ingen höjdpunkt utifrån det heller, att leda en församling. Jag valde att göra min resa ganska offentlig då, för att jag tvingar med församlingen på den här resan, vare sig de vill eller inte. Och vänner och familj också, för på något sätt de som relaterat till mig, de åker på den här flyget som ingen ville skulle lyfta liksom. Men så där har jag valt att vara rätt öppen med det. Och också det som är, för när man är sjuk eller blir sjuk, ja, det är skittråkigt. Det är hemskt. Det är mycket tårar. Men det är inte bara det. Under den här resan så var det ju liksom bra dagar också. Och det försökte jag också ta med. Men också ärligheten i, för när vi satt hemma den där kvällen och liksom jag och Thomas hade fått beskedet och vi bad och upplevde att Gud gav oss en frid. Liksom, det var inte vår egen frid som vi försökte peppa oss till, för det fanns inget pepp i oss. Men en frid liksom som var från honom, då gav det ju också ett lugn att hantera det ut efter det. Sen att det har varit otroligt tufft, det har det.
Men du, den här frågan som du hade, för alltså, när det här har drabbat mig, det måste ju innebära att Gud inte finns. Den hade du ju då när du var alltså, runt 25 där.
Ja, men precis.
Dök den upp? Har den dykt upp någon gång under den här när du blev sjuk igen? Eller är du så övertygad?
Nej, alltså den under de här åren så har den... Den har, innan jag fick cancer, så har ju inte livet varit spikrakt liksom så här. Så då vet jag att jag har haft perioder då jag liksom så här, men vänta lite, har jag gjort något fel? Har jag gjort något fel för att drabbas igen? Eller har jag... Och jag vet att jag tänkte den, men upplevde också hur Gud bara sa att det där stämmer inte. Så absolut att det har funnits liksom passager i livet där varför händer detta? Varför drabbas liksom? Har inte jag haft nog av saker? Och där har jag landat i att Gud räcker. Den relationen jag har med Gud, den, jag litar på honom. Och då har det hjälpt mig att bara vara, att Gud är stor nog att vara i min närhet fastän jag är sjuk. Jag kan prata med honom och tycka att jag skulle få grymt mycket mer gjort de här senaste två åren om jag inte var sjuk. Det har jag absolut pratat med honom om. Och att kan du inte göra på samma sätt som du gjorde när du helade mig från min förra sjukdom. Och jag har brottats med honom. För det finns stunder i livet där bara Gud kan finnas, tror jag. Vare sig det är sjukdom eller något annat. Men där du behöver på något sätt få inse att Gud är där och andas med dig. Det spelar ingen roll hur mycket familj och vänner du har nära. Men, och den brottningen har jag fått göra. Att jag måste få veta att du är här. För annars orkar jag inte. Och hur Gud då möter mig där. Skapar ett lugn att bara ta sig igenom det smärtsamma. För att man inte själv.
Den erfarenheten att få upptäcka Gud i det man själv står i, beroende, alltså, det kommer skifta hos olika människor, men den unnar vi alla i framtidens kyrka och nutidens också.
Verkligen.
Tack Maria för att du var med och samtalade och tänkte tillsammans med oss.
Tack så mycket.